europeisk säkerhetskonferens i Paris med toppmän från varje land. Det är en rapport från den 19 november 1990.
Och det är ESK-möte, alltså europeiska säkerhetskonferensmöte, som börjar i Paris idag och som hittills så totalt dominerar nyhetsrapporteringen. Det kan sägas vara då slutpunkten på efterkrigstiden.
Ända in i det sista dammsögs röda mattor, elborrar surrade i konferensbyggnaden på Avenue Kleber nära Triumfbågen. Polisens säkerhetsåtgärder blev allt striktare inför dagens högtidliga öppning av det här toppmötet om Europas framtid. I tre dagar ska alltså de ledande politikerna i kvartslånga tal och i åtskilliga privata samtal lägga fram sin syn på de väldiga förändringar som har skett och på vad de innebär för den fortsatta utvecklingen. Men Parismötet kommer, som en fransk bedömare sa i veckan, både för sent och för tidigt. Tanken på att samla stats- och regeringscheferna till ett toppmöte föddes i fjol och syftet var att ge ett internationellt godkännande till en allt snabbare utvecklingen mot tyskt enande. Men med DDRs sammanbrott kom ju Tysklands återförening tidigare än väntat. Parismötet blir nu istället det enade Tysklands debut på världsarenan. Och det stora nedrustningsavtal som blev klart i Wien i veckan har på en del sätt redan överflyglats av händelserna. Tyskland har åtagit sig att minska sina styrkor till 370 000 man. Den sovjetiska armén i östra Tyskland dras helt tillbaka under de närmaste åren. Den sovjetledda Warszawapakten, som fungerade som västpakten NATOs motpart i nedrustningsförhandlingarna, står även formellt inför sin upplösning. Samtidigt är det ännu för tidigt att lägga fast klara riktlinjer för framtiden. Tankarna på att ge ESK-processen en fastare organisation får en blygsam början, ett mindre sekretariat och ett centrum för att hindra konflikter. Regelbundna möten ska hållas på olika nivåer. I övrigt befinner sig mycket ännu i ett svävande tillstånd. Osäkra förhållanden i Sovjetunionen är en faktor. De baltiska republikerna påminner här i Paris om sin existens och sina krav genom särskilt inbjudna sändebud. Latenta minoritets- och nationalitetskonflikter finns i Östeuropa och det är frågor som kommer att spela en roll i ESK-processen i framtiden. Och i väst är ju debatten full gång om hur långt EGs samarbete och unionsplaner ska gå. Det finns delade meningar om ESKs framtid där. De privata samtalen här mellan till exempel presidenterna Bush och Gorbachev kommer säkert också i första hand att gälla läget vid Persiska viken. Krisen där har delvis kommit att överskugga Europafrågorna här. Men även om inte toppmötet kommer att fatta några epokgörande beslut, innebär mötet i Paris ändå ett symboliskt slut, inte bara på det kalla kriget, utan på en del sätt också på det andra världskriget. Jan-Olof Pettersson, Paris.
Nytt utspel utav Saddam Hussein i Mellanösternkrisen. Det gäller att alla i gisslan ska släppas mellan jul och 25 mars. Men omvärlden misstror honom.
President Saddam Husseins senaste utspel kom som en fullständig överraskning för alla som tittade på Bagdad-tvn igår kväll, där det allsmäktiga revolutionsrådets beslut kungjordes. Hittills har grupper av strandade utlänningar släppts ut ur Irak efter mer eller mindre underdåniga Bagdad-resenärers vädjanden. Nu plötsligt annonserades att alla de kvarhållna kommer att släppas med början på juldagen och att fångenskapen för samtliga ska vara över den 25 mars. Frisläppandet ska alltså ske i små portioner under en 3 månaders period från och med julhelgen. För att citera den irakiska nyhetsbyrån Nina kommer utresetillstånden att utdelas som en goodwill-gest för att ge familjer möjlighet att fira julen tillsammans. och som det heter i meddelandet, för att bidra till fred och dialog i motsats till onda krafter. Utspelet från Bagdad igår kväll var förstås tidsinställt för att sammanfalla med ESK-mötet i Paris. Men det var samtidigt lätt att avfärda för de samlade västledarna i Frankrikes huvudstad. Ett frisläppande av utlänningar som börjar först vid juletid imponerar uppenbarligen inte på någon av Saddam Husseins motståndare. Möjligen säger det dock något om den irakiske presidentens farhågor. Irak vill i det längsta undvika krig, och varje steg som kan vara ägnat att vinna tid är värt att ta. Och i Irak vet man att även om tonerna låter aggressiva, så struntar vare sig USA eller de andra västallierade helt i sina landsmän som befinner sig strandade någonstans i Irak. Titti Nylander, Amman.
Av en serie uttalanden framgår att inga av de politiska ledare som finns samlade i Paris med anledning av ESK-mötet anser att en långt utdragen tidtabell för frisläppande av utlänningarna som finns i Irak är annat än ett maktspel från Saddam Hussein. Saddam Hussein har ingen chans att blidka USA eller andra länder som har mängder med medborgare instängda i Irak med den här sortens missriktade julklappar. Det framgick tydligt sent igår här i Paris. Utrikesminister James Baker kallade Saddam Husseins försök till förhandlingsinvit för ett cyniskt spel. För det första borde Irak aldrig ha tagit tusentals utländska medborgare som gisslan, sa Baker. För det andra borde alla utlänningar som vill lämna Irak omedelbart tillåtas att bege sig till sina hemländer, sa Baker. Den brittiske utrikesministern Douglas Hurd sa också här i Paris att Storbritannien stöder USAs krav på en ny FN-resolution som ska sanktionera krigshandlingar. USA vill ha FN i ryggen för att kunna angripa Irak. Utrikesminister James Baker sa också igår att han fått stöd i åtskilliga av länderna som har plats i FNs säkerhetsråd för den linje som USA nu driver intensivt. USA har ordförandeplatsen i säkerhetsrådet under den här månaden och vill därför försöka genomdriva en ny, skarpare resolution före november månads utgång. Baker har hållit på med operation övertalning genom att samtala med flertalet av säkerhetsrådets medlemmar här i Paris, i Bryssel och i Genève under de senaste dagarna. President Bush har samma syfte när han utnyttjar sin närvaro vid ESK-mötet till en serie enskilda överläggningar. Redan igår, omedelbart efter ankomsten hit från ett 6 timmars möte med förbundskansler Helmut Kohl i Tyskland, träffade Bush den franske presidenten François Mitterrand. Premiärminister Margaret Thatcher träffar Bush idag. Den turkiske premiärministern Özal är en annan av den amerikanske presidentens samtalspartner. Inte minst viktigt blir ett nytt minitoppmöte om Mellanöstern med sovjetledaren Gorbachev mitt under ESK-mötet. Lars-Gunnar Adamsson, Paris.
November 1990. Åter en titt på vad som hände på europeiska säkerhetskonferensen i Paris.
Det kalla kriget är alltså formellt avslutat.
Här finns varken segrare eller besegrad, sa den franske presidenten François Mitterrand i sitt hälsningsanförande till de 33 andra stats- och regeringscheferna. Under 2 dagar ska de ge sin bild av det framtida Europa, som nu är befriad från den järnridå som förut delade kontinenten. Mötesordförande idag är symboliskt nog Helmut Kohl, 1990 förbundskansler i ett enat Tyskland. När den europeiska säkerhetskonferensen höll sitt första toppmöte för 15 år sedan i Helsingfors, så bekräftades istället Tysklands delning och de system som grundades efter andra världskriget. Nu ser Europa radikalt annorlunda ut.
This afternoon we welcome a summit document, a Charter of Paris, which expresses the common aspirations of our society. It is right that we gather here in this magnificent city, a city of civilization, to declare our hopes for the future and to mark a grand turn in the course of history.
Наша встреча происходит на переломе эпох, и сама является крупнейшим его событием. Едва ли кто сейчас способен охватить все последствия этого перелома. Может быть, на века. Одно можно сказать с уверенностью. Этот год решающий в уходящей эпохе.
Och här i Paris är det formerna för ett fastare samarbete som bestäms. Men vilket innehåll som den europeiska säkerhetskonferensen kommer att få är skrivet i sanden. Flera talare har poängterat hur bräckliga de nya östeuropeiska demokratierna är. Förut härskade stabilitet utan frihet i Europa, sa François Mitterrand. Nu gäller att finna en stabil frihet. Ingmarie Froman, Rapport, Paris.
Det hade varit en svindlande tanke för drygt ett år sedan att vi idag skulle kunna bevittna hur 34 stats- och regeringschefer samlas för att formellt förklara att det kalla kriget är slut, att Tyskland är ett, att Sovjetunionen tillhör den europeiska gemenskapen och betraktas snarare som vän än som fiende. Avtalet idag mellan NATO och Warszawapakten är det mest omfattande nedrustningsavtalet någonsin och är ett resultat av förhandlingarna i Wien. Samtidigt ska ESK-konferensen resultera i ett dokument som garanterar gränserna i Europa, mänskliga fri- och rättigheter och fria val. Men högtidligheterna i Paris kan ändå inte skymma det faktum att det är osäkert vilken roll ESK kommer att spela i framtiden, i ett Europa som vi fortfarande vet mycket lite om. Vad kommer att hända i Sovjetunionens olika republiker, i Jugoslavien, i Rumänien? Warszawapakten vittrar sönder, vad blir NATOs roll och så vidare. Frågetecknen är många. Och så det ironiska i det faktum att när Europa högtidligt sluter fred efter 45 år så är det en annan konflikt som kan utvecklas till precis vad som helst, nämligen Gulfkrisen, som är det egentliga samtalsämnet i Paris korridorer.
Sveriges statsminister Ingvar Carlsson krävde i sitt anförande i Paris ikväll att de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, ska få samma rätt till suveränitet som Tyskland och att de baltiska staterna också ska bli fullvärdiga medlemmar av den europeiska säkerhetskonferensen. Men som vi hörde, det handlar om Mellanöstern i hög grad i Paris nu. När Europa sätter punkt för det kalla kriget mellan öst och väst så finns det ju smolk i glädjebägaren, krisen i Mellanöstern. Det handlar om då förstås.
Medan Europa lovprisas i högtidliga tal på säkerhetskonferensen i Paris så upptas samtliga tankar av krisen i Persiska viken. En rad bilaterala möten mellan de 34 ledarna har redan ägt rum och fler planeras imorgon. Fyra av de ständiga medlemmarna i FNs säkerhetsråd är här i Paris. Och viktigast är naturligtvis mötet mellan USAs president Bush och den sovjetiska presidenten Gorbachev. Då Bush kommer att avkräva Gorbachev dennes syn på en väpnad attack mot Irak. Gorbachev varnade i sitt tal på säkerhetskonferensen idag för att ett krig vid Persiska viken allvarligt skulle skada reformarbetet i öst. Ett krig kan också rasera allt vad som uppnåtts i vad Gorbachev såg som en ny världsordning. Kollektiva beslut fattade inom FNs ram. Gorbachev sa att FN-resolutionerna måste följas till det yttersta, men påpekade att Irak också måste tvingas respektera internationella regler och avtal och lämnade därmed en dörr öppen för en militär skärpning av krisen vid Persiska viken. Ingmarie Froman, Rapport, Paris.
Efter Iraks invasion av Kuwait har gått 3,5 månad sedan den inträffade, så pågår ett nervkrig och det senaste draget svarade Iraks Saddam Hussein för. Nu ska de irakiska trupperna i Kuwait förstärkas kraftigt.
Irak meddelar nu på eftermiddagen att man kommer att sätta in ytterligare 250 000 soldater i Kuwait. Beslutet kungjordes efter ett möte som president Saddam Hussein haft med sitt militära råd. Irak har redan drygt 450 000 soldater i det ockuperade Kuwait och i södra Irak. I Saudiarabien finns nu drygt 200 000 amerikanska soldater och 100 000 allierade. Ytterligare 150 000 amerikaner är på väg. Men genom beslutet i Bagdad behåller Saddam Hussein sitt numerära övertag. Samtidigt fortsätter Saddam Hussein att spela med sin gisslan. Budet är att han från jul börjar frisläppandet i en process som ska ta hela 3 månader. Militära experter menar att USA måste slå till senast i mars. Sen blir det allt för hett att kriga i öknen. Och dessutom börjar då sandstormarna. Om Saddam alltså med hjälp av gisslan på 2000 personer kan få respit till i mars, så är faran för hans del tills vidare undanröjd. Under tiden kommer enstaka grupper av frigivna hela tiden ut från Irak. 136, de flesta amerikaner, anländer till Storbritannien idag. Om spelet med gisslan, säger president Bush. Och Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher är ännu tydligare.
He plays with human beings as if they were pawns. Unless you stop this man, there'll be no peace in the world.
I sitt tal gjorde statsminister Carlsson två viktiga markeringar. Den första gällde Estland, Lettland och Litauen.
The government of Sweden fully supports their right to self-determination in accordance with the letter and spirit of the Helsinki Final Act. It's difficult to envisage a future Europe in peace and cooperation without the full participation of these people. It's to be hoped that the Baltic Republics will be attending as full participants in the near future after due negotiations.
De baltiska staterna hade hoppats att få vara observatörer, inte gäster vid Parismötet, men det stöddes bara av de fem nordiska länderna plus Polen.
Ja, igår meddelade ju Saddam Hussein att Irak ska skicka ytterligare 250 000 soldater till Kuwait. Och det här beskedet bearbetas nu av amerikanska experter.
Vad betyder Saddam Husseins senaste schackdrag för utvecklingen i Persiska viken? Igår fick amerikanska militäranalytiker som de senaste dagarna har varit fullt upptagna med olika krigsscenarier bråttom att väga in en ny faktor. En del bedömare sa att de 250 000 nya irakiska soldaterna inte betyder särskilt mycket för den militära balansen. De här trupperna är inte alls lika vältränade som de som redan är mobiliserade. De nya skulle sannolikt mest bli kanonmat, som den brutala termen lyder. Det kan alltså bli ännu många fler offer om det skulle komma till ett krig. Men andra militära experter anser att USA nu kan få det tyngre i en militär kraftmätning med Irak. En kvarts miljon soldater till betyder att det blir svårare för USA att tränga igenom snabbt. Större risk också för egna förluster. Enligt den ansedde strategiske forskaren Anthony Cordesman vid Georgetown-universitetet kan det här tvinga USA att ändra strategi. Man måste troligen göra luftangrepp djupare in i Irak och kanske gå runt Kuwait och attackera Irak över den saudiska gränsen. Medan de diplomatiska ansträngningarna fortsätter i Paris bygger också USA upp sina truppstyrkor. Igår kallades 26 000 nya soldater in. Men trots att det snart kommer att finnas nästan 400 000 amerikanska soldater vid Persiska viken kommer ett eventuellt krig att bli ett ovisst företag för USA. Till skillnad från i Grenada och Panama möter de amerikanska styrkorna den här gången en mycket stark och krigsvan motståndare. Lasse Bengtsson, New York.
Den 20 november 1990, Afghanistan. Nuvarande presidenten i Afghanistan ska träffa den gamle kungen av Afghanistan och mötet ska ske i Europa.
Den afghanske kungen som drevs i landsflykt efter en statskupp 1973. Ännu intressantare blir resan därför att mötet mellan den kommunistiska härskaren och den gamle kungen, han är nu 76 år gammal, satts upp av sovjetledaren Gorbachev. I Kabul bekräftas nu på morgonen resan till Europa, men inte presidentens samtalspartner, Dr. Najib. Det är så presidenten kallas. Dr. Najib ska träffa representanter för oppositionen. Inbördeskriget i Afghanistan mellan kommunisterna som tog makten i en annan kupp 1978 och den muslimska gerillan har rasat i 11 år. Men i en tid av avspänning mellan Sovjet och USA har kriget hamnat i nyhetsskugga. Najibullah är trängd av kriget. Det rasar ända in på huvudstadens knutar. Men inget tyder på att gerillan, Mujahedin, helt kan ta kontrollen. Det är ett utnötningskrig och Najibullah behöver finna en kompromisslösning. Zahir Shah blev bara 19 år gammal kung i sitt land 1933. Han har i 17 år levt i exil i Rom. Och rutinmässigt har hans namn under alla krigsåren nu kastats in som en okontroversiell kandidat till att bli galjonsfigur för landet. För att sedan den kommunistiska statsapparaten och ledarna för gerillafraktionerna ska kunna bilda en samförståndsregering. Men ingen har sett förslaget som annat än ett hugskott. Tills idag alltså, då enligt uppgift president Najibullah personligen är på väg att ta kontakt med kungen. Staffan Heimersson, Hongkong.
November 1990. Svensk hjälp till Sovjet.
Vid ett möte ikväll i Paris har bland annat Sverige erbjudit sig att sända katastrofhjälp till Sovjetunionen där hungersnöd hotar i vinter. Vår utsände Stig Fredriksson ska rapportera från Paris.
Sverige kommer med all säkerhet att lämna katastrofhjälp, framförallt mat, till Sovjetunionen för att bidra till att undvika hungersnöd där i vinter. Det är statsminister Ingvar Carlsson här i Paris ikväll och tillade att en genomgång av hjälpbehovet i Sovjet och vad Sverige kan göra redan har inlett. Statsministern betonar att det måste till en internationellt samordnad aktion för att hjälpen ska bli effektiv. Och han antyder att internationella organisationer med erfarenhet som Röda Korset kan komma att förmedla hjälpen. Sverige vill också samordna hjälpen med Finland och Tyskland som har hunnit längst i förberedelser. Och utrikesminister Sten Andersson hade idag ett samtal här i Paris med sin finländske kollega som betonade att Finlands järnvägar har samma spårvidd som Sovjetunionen. Det är bättre att ärtsoppeköerna finns i Sovjetunionen än i Finland och Centraleuropa, hade den finländske utrikesministern sagt. Och statsminister Carlsson betonade att det gäller att finna hjälpformer som inte är förödmjukande för stormakten Sovjetunionen.
Livsmedelssituationen blir allt mer kritisk, köerna allt längre och ingen vågar längre tro att läget förbättras. De har en lång vinter framför sig. Tidigare kunde det nog vara mer eller mindre ont om livsmedel i sovjetsamhället, men bröd fanns det alltid. Brödet var räddningen. När även brödhyllorna töms, ja då lurar hungersnöden. Leningrad väntas inom kort införa livsmedelskort för att garantera mat åt alla, särskilt de fattigaste som inte kan betala dyrt på den fria marknaden. Graden av allvaret visar Leningrads borgmästare som nu vädjar om nödhjälp. Det är första gången en officiell vädjan riktas till väst. Och ett par västländer har gett mer eller mindre uttalade löften om livsmedelshjälp. I Sverige reagerar nu bönderna.
Nu tror vi att situationen är så akut att det behövs en mycket bred svensk insats, och då vill vi gärna delta med vårt kunnande i den.
Ändå har Sovjet haft rekordskörd i år. Det är bara det att förr var det Moskva som bestämde, nu visar delrepublikerna öppet sitt missnöje och behåller mycket av sin produktion. Och distributionen fungerar inte, brödsäden fastnar på vägen och når inte städerna.
Ja, vi har ju ett rejält spannmålsöverskott i Sverige i år som nu får säljas på världsmarknaden till mycket låga priser. Vi är inte ute efter att tjäna pengar på det, men vi tycker att vi i samverkan med staten borde se till att det kommer kanske Sovjetunionen till del i första hand. Man kan gå vidare ett steg och säga att det är möjligt att idag baka bröd till exempel i Stockholm via de bagerier som finns där och sen transportera det båtledes till Leningradområdet som nämndes tidigare. Här finns väldigt, väldigt mycket att göra, men jag tycker man har varit, hittills har man varit allt för passiv från statsmakternas sida.
Svenska Röda Korset konstaterar också det växande hjälpbehovet i Sovjet, men...
Jag tror inte att Sovjets Röda Kors kommer att skicka ut en sådan vädjan om livsmedelsbistånd. Och jag har svårt att föreställa mig att Sovjetsamhället kommer att vända sig till hjälporganisationerna och vädja om livsmedelsbistånd.
Varför det?
Problemet är så enormt, har en sån dignitet att jag föreställer mig att det blir en fråga för regeringar att adressera. Och jag skulle tro att Sovjetsamhället vänder sig i sina politiska kontakter, diplomatiska vägar till stater och vädjar om hjälp.
De baltiska staternas representanter hade inbjudits till att besöka, att närvara vid Europeiska säkerhetskonferensens möte i Paris i november. Men på Sovjets befallning, inrådan, så kördes de helt enkelt ut från plenisalen.
Gemenskapen vid mötet i Paris stördes idag av en kontrovers kring de baltiska republikernas närvaro. Det visade sig att balterna av de arrangerande fransmännen hade fått lov att närvara som så kallade särskilt inbjudna gäster. Men Sovjetunionen ville inte ens gå med på det.
Säkerhetskontrollen vid toppmötet är omfattande. Men balterna trodde att deras inpasseringskort skulle gälla och att de som gäster skulle välkomnas av den franske utrikesministern, precis som de riktiga deltagarna välkomnades. Och att de sen skulle få plats på en läktare och där kunna följa toppmötet. Men så blev det inte.
As we were told afterwards, as a French foreign ministry by French foreign minister Dumas, that Soviets objected to our being there as a guest of the conference, and so we had to leave it.
Are you disappointed now?
I am disappointed, but I'm not discouraged. We understand that we'll meet many roadblocks on our way towards independence.
När Sovjetunionen la in sitt veto mot balternas närvaro bad de franska värdarna balterna att lämna konferensen. Alla beslut inom ESK-familjen måste ju fattas i enighet och varje land har med andra ord vetorätt.
I England har man haft val till ledaren för Toryposten och Margaret Thatcher, hon sitter löst i sadeln. Här är en rapport den 21 november 1990.
Vi ska fortsätta med en London-rapport. Det var ju så att gårdagens partiledarval i det brittiska konservativa partiet inte gav någon snabb lösning på partiets problem. Premiärminister Margaret Thatchers utmanare Michael Heseltine hade visserligen framgång, men den var inte tillräckligt stor för att direkt kunna tvinga fram ett skifte på ordförandeposten.
Margaret Thatcher misslyckades med att bli omvald. Hon fick visserligen flest röster men nådde inte upp till den nödvändiga majoriteten. Utmanaren Michael Heseltine fick 152 röster, många fler än väntat. Omröstningen kommer nu att gå vidare till en andra omgång i nästa vecka. Hela 45% röstade mot sin egen ledare. Förr i tiden hade ett sådant tydligt missnöje lett till premiärministerns avgång, men Margaret Thatcher tänker inte ge upp.
Naturally, very pleased that I got more than half the parliamentary party, and disappointed that it's not quite enough to win on the first ballot. So I confirm it is my intention to let my name go forward for the second ballot.
Jag är glad över att jag har fått över hälften av rösterna och tänker därför ställa upp i den andra omgången, var hennes besked bara någon minut efter att resultatet var klart. Utmanaren Michael Heseltine var mycket glad och försäkrade att han ställer upp i den andra omgången.
I am overwhelmed with gratitude to my parliamentary colleagues who in such large measure have given me their support. I will therefore allow my name to go forward into the second round.
Resultatet är en katastrof för Torypartiet. Den djupa inre splittringen har avslöjats inför öppen ridå. Labourledaren Neil Kinnock tänker idag begära förtroendeomröstning och kräver att regeringen ska avgå.
Indeed, it couldn't make it more clear that the government is very deeply divided and incurably disabled, in a phrase, not fit to rule, which is why they should now go to the country, ask the people for their judgment.
Kabinettet är djupt splittrat och kan inte längre regera, säger Kinnock. Regeringen försökte igår kväll sluta leden bakom sin chef, men många medgav att striden orsakat svåra skador. En av de mest skakade var inrikesminister David Wallington.
The last week or so has been very damaging to the Conservative Party, because any show of disunity is damaging. And it's very damaging that we haven't got a conclusive result now.
Thatchers främste supporter, den nyligen avgångne industriministern Nicholas Ridley, var så desperat att han vädjade till medierna att försöka övertala Heseltine att dra sig ur.
As a member of the media, couldn't you persuade him, he listens to the media, not to do it? It would be very much better for him and the party and all of us, so we can get on with governing the country instead of having all these suits.
Thatchers motståndare kräver nu att hon ska avgå, och från Westminsters korridorer rapporteras om att partiets inre kärna nu planerar att försöka förmå henne att ge upp. Thatcher riskerar nu att tvingas slåss mot fler utmanare, eventuellt finansminister John Major eller utrikesminister Douglas Hurd. Och dessutom är det troligt att många deserterar från Thatcher-lägret för att rädda partiet. Anders Lindqvist i London.
Den 21 november 1990, Jugoslavien.
Idag kommer Jugoslaviens premiärminister Ante Markovic på officiellt besök till Sverige, och vår Östeuropa-korrespondent berättar om den jugoslaviska premiärministern.
Sen Tito dog för 10 år sedan har det varit svårt att hålla reda på dem. Men den nuvarande premiärministern heter Ante Markovic. Han blev Jugoslaviens premiärminister i maj i fjol. Vill det sig riktigt illa kanske Markovic också är den sista jugoslaviska premiärministern. Han gör visserligen allt som står i hans makt för att hålla ihop den brokiga Balkanstaten, men mot de separatistiska strävandena kämpar också en premiärminister nästan förgäves. Trots tappra försök på flera fronter, ska det sägas. När det jugoslaviska kommunistpartiet kollapsade bildade nämligen Markovic ett eget parti, den förenade reformrörelsen. Att döma av de preliminära resultaten från Makedonien och Bosnien där partiet hann ställa upp, så hade partiet begränsade framgångar. Och det kan betyda slutet för Markovic. För trots hans marknadsekonomiska program, trots hans politiska vision om ett nytt europeiskt Jugoslavien, så är problemen Himalaya höga. Han har visserligen fått ner inflationen till ensiffriga tal, men ändå, priserna har mer än fördubblats på 1 år. Industriproduktionen har det senaste året sjunkit med 10% och levnadsstandarden kanat ner med 20%. Arbetslöshet och strejker, handelskrig mellan de största republikerna Serbien och Slovenien, etniska konflikter som bara tycks tillta med Kosovo som det mest tragiska exemplet, ett Balkans eget Nordirland. Lägg där till en utlandsskuld på 16 miljarder dollar och var och en inser att kroaten Ante Markovic inte har världens roligaste arbete som premiärminister. För somliga är det en tröst, för andra ett hot att han troligen är Jugoslaviens sista premiärminister. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Thailand idag, den 21 november 1990.
I Thailand har premiärministern lämnat in sin avskedsansökan och en tyst militärkupp tycks vara under uppsegling. Här är Hongkong.
Trängd och tacklad av sitt lands generaler har Thailands premiärminister Chatichai Chonhavan just flugit till kung Bumibol, som är på ett slott i norra delen av landet. Och Chatichais ärende är att lämna in sin avskedsansökan. Chatichai, som är 68 år gammal, är den enda folkvalde premiärministern i Thailand på 12 år. Och han har bara regerat i 2. Och han störtas i vad som är en kupp utan kuppmetoder. Så här gick det till. I Thailand träffas premiärministern, några andra ministrar och ledande officerare varje onsdag, utan undantag, till frukost för diskussioner och senare också oftast ett parti golf. I morse dök generalerna helt enkelt inte upp och Chatichai förstod vinken. Avgå, annars blir det kupp på riktigt. Men även med regeringen avpoliterad kan kuppen komma. Thailändska krigsmaktens egen radiostation har just berättat att befälhavare på regementen runt om i landet samlas och har överläggningar. Generalen anklagar regeringen för att vara ekonomiskt korrumperad och det är troligt att beskyllningen är korrekt. Thailand har gått igenom en ekonomisk blomstringsperiod. Mellanhanderna med smörjmedel har varit många och frestelserna för regeringsmedlemmarna stora. Militärmakten själv har sedan decennier regelmässigt själv sina fingrar i alla upptäckliga syltburkar. Och den thailändska allmänheten misstror inte sina ministrar mera än den misstror sina generaler. Krigsmakten har ett stort antal gånger gjort kupper. Militärdiktaturerna i Thailand har varit fler än de demokratiska regeringarna. Och vad det nu ska bli är ovisst. Staffan Heimersson, Hongkong.
Frankrike, den 21 november 1990.
Pour savoir qu'on ne joue pas impunément avec les frontières. Mais trop de communautés ont subi les frontières comme tranche un couperet. Vous avez évoqué la situation des minorités nationales. Tous ici, nous présentons ce qu'il faudra de patience de la part des sociétés en question et de sagesse de la part des gouvernants pour trouver par le dialogue et la négociation les équilibres satisfaisants.
Under Parismötet har Italiens utrikesminister lovat 1 miljard dollar från EG-staterna för att undvika ekonomisk katastrof i Sovjetunionen. Tyskland och Finland planerar redan hjälpsändningar till Sovjet och Ungerns regeringschef har vädjat om hjälp från väst när Östeuropa ställer om sig till marknadsekonomi.
Wenn dies nicht geschieht, es kann an der Stelle des abgetragenen eisernen Vorhangs eine neue Wohlfahrtsmauer entstehen.
Också Polens regeringschef har påmint om de nya farorna.
Notre avenir commun risque d'être voilé par les sombres nuages dus à la résurgence des vieux conflits si la division en une Europe A et B une Europe des nantis et celle des pauvres n'est pas surmontée.
För Sveriges del betyder Parismötet också att regeringen har fått en möjlighet att diskutera de nya välståndsmurarna i Europa.
Ja, det diskuteras, om inte öppet så i alla fall mellan företrädare för olika regeringar vad man ska göra för att förhindra detta.
Men vore det inte konstigt om Sverige till exempel ger katastrofhjälp, livsmedel till stormakten Sovjetunionen?
Inte om det är så att hungersnöd föreligger, då är det en naturlig åtgärd från vår sida, från andra länders sida. Vi bör ställa upp när länder av olika skäl drabbas, och Sovjetunionen genomgår nu en total förändring ekonomiskt sett, syftar i alla fall till att göra det. Och under det övergångsskedet är de mycket, mycket sårbara.
Du räknar med att vi kommer att ge sån hjälp?
Det mesta tyder på att vi i övriga Europa måste ställa upp för att man ska bland annat klara den här vintern.
Matsituationen i Sovjetunionen verkar motsägelsefull, för samtidigt som man i storstäder som Leningrad talar om att införa matransonering så kommer det rapporter om rekordskördar. Men det som befolkningen upplever är de allt tommare livsmedelsdiskarna. Idag inleddes en ny historisk era för Europa. Från idag är inte längre Europa uppdelat i två block. Dokumentet som bekräftar detta kallas Carta Paris för ett nytt Europa. Och det undertecknades idag i Paris av stats- och regeringschefer från 34 länder.
När Parisdeklarationen för ett nytt Europa idag hade antagits enhälligt utbröt applåder. Det som idag har antagits och skrivits under är förpliktelser till en helt ny säkerhetsordning i Europa. Till ett Europa i fred, stabilitet och demokrati. Och med nya ESK-organ som ett sekretariat i Prag, ett konfliktavvärjningscenter i Wien och en kommission för övervakning av allmänna val i Warszawa som viktigaste grundstenar.
Nos 34 états partagent désormais une vision du monde et un patrimoine de valeurs commun pour l'histoire.
Än så länge
England den 22 november 1990 klockan 13.
Och här är TT med nyheter. Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher beslutade idag att avgå. Hon kommer att lämna premiärministerposten så snart det konservativa partiet har fått en ny ledare. Margaret Thatcher har varit Storbritanniens premiärminister i 11 år. Hon kommer alltså inte att ställa upp i den andra omgången i det konservativa partiets partiledarval. Margaret Thatcher vann visserligen den första omgången, men inte med tillräckligt många röster för att hon skulle slippa en andra valprövning. Margaret Thatcher motiverar sitt beslut att avgå med att partienigheten och utsikterna till en seger i nästa allmänna val blir bättre om hon lämnar premiärministerposten. Den före försvarsministern Michael Heseltine, som har utmanat Margaret Thatcher i valet till partiledare, sa idag att Margaret Thatcher har lämnat ett utomordentligt bidrag till Storbritanniens historia och att hon har lett landet med en ära. Michael Heseltine bekräftade också att han kommer att ställa upp i den andra omgången av partiledarvalet. Enligt tv-bolaget ITN kommer även utrikesminister Douglas Hurd och finansminister John Major att ställa upp i det valet. Däremot meddelade förre vice premiärministern Jeffrey Howe att han inte ställer upp i partiledarvalet. Det var Jeffrey Howes plötsliga avgång den 1 november som utlöste ledarstriden inom det konservativa partiet i Storbritannien. En irakisk regeringstalesman sa idag att det är den växande kritiken mot Margaret Thatchers hållning i krisen i Persiska viken som har tvingat henne att dra sig tillbaka. Den irakiske regeringstalesmannen sa också att vilken brittisk partiledare som helst är bättre än Margaret Thatcher. Moderatledaren Carl Bildt kommenterar Margaret Thatchers beslut att avgå med att det var det enda möjliga efter resultatet i partiledarvalet. Carl Bildt anser att Thatchers syn på Europapolitiken är förlegad. Miljöpartiets språkrör Margareta Gisselberg säger att Storbritannien, som hon uttrycker det, nu kommer att ramla rakt i famnen på EG.
Hör band 709 och 107, Margaret Thatcher. Snart väljer man president i Polen. Valmötet avslutade och här är en rapport den 22 november 1990.
På söndag väljer polackerna för första gången landets president i allmänna val. Idag avblåses valkampanjen och vår Östeuropa-korrespondent var med om Lech Walesas sista valmöte i ett typiskt jordbruksområde i sydöstra Polen.
Jak przegram, to przyjadę ze Włóczeka Gdańska, bo będą mnie gwizdać. Tu musicie widać mieszkanie.
Folktribunen, elektriken och presidentkandidaten Lech Wałęsa skojar med 5000 åhörare i sporthallen i staden Samos. Om jag förlorar kan jag inte komma tillbaka till hemstaden Gdansk, för då buar de ut mig. Publiken skrattar och applåderar. Den 47-årige elektrikern vet hur han ska lägga sina ord redan från början. Samos är ett typiskt jordbruksområde. Därför betonar han sin egen nära anknytning till landsbygden, att han gick i lantbruksskola innan han blev elektriker på Gdanskvarvet.